Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Hej på dig du älskade Podmi-prenumerant och stort tack till dig för att du väljer att prenumerera på Nemo möter en vän via Podmi. Det är ju så fint att ni hänger med mig vecka ut och vecka in. Det är något jag aldrig tar för givet och jag är så tacksam för det. Och veckans gäst är en riktig skådespelare, legendar. Under i princip hela min barndom så var denna man en av landets mest upplyfta och älskade skådisar. Men hur är det egentligen att åldras som klassisk skådishunk? Vad händer med ens identitet? Och hur tänkte han kring att kliva på jobbet som Ica Ulf? Ja, frågorna var många när jag bjöd in denna härliga, underbara man. Och tillsammans skapade avsnitt nummer 418 av Nemo möter en vän. Jag snackar givetvis om Björn Kjellman. Jag heter Nemo Hedén på Instagram och ni får gärna följa mig där. Och min mail är ju nemohedén@gmail.com om ni vill mig något. Och den här podden klipps av Daniel Eggmannen Ekberg. Nu dundrar vi igång avsnitt nummer 418 om Nemo möter en vän. Här kommer han, den fantastiska Björn Kjellman. Men först kör vi en liten jingle.
Hörlurar om du vill, det är helt upp till dig. Vad du vill bekväm med. Om du vill höra dig själv eller inte.
Jag vet inte, men gud, det här var ju jättekonstigt.
Många val, jobbigt.
Va? Men om man sitter lite längre bak, ska det inte vara lite mer uppåt eller?
Jo, jag tror man kan böja den lite hur som helst. Kolla, man kan så här, ja. Och så uppåt. Så att...
Sådär, om jag sitter här,
så kan du så här böja.
Men jag är lite längre ifrån här, men då känner jag att här var det bekvämt att sitta.
Alltså, det viktigaste är att du är bekväm, Björn. Då är jag glad.
Ja. Mm. Men det är ju skojigt att du vill träffa mig igen. Varför vill du det? Pratar vi inte färdigt sist?
Det var så många år sedan, vet du.
Är det det? Men ja, när man är så gammal som jag så tycker man att det var i förrgår.
Det var ju 6 år sedan.
Okej, okay, det är inte länge sedan.
Ja, det är länge sedan för att vara mig.
Ja, ja, ja.
Jag hade inga barn då till exempel.
Nej, har du det nu?
2 barn.
Nej, kul.
Ja, du ser.
Va?
Tiden går.
Vad roligt. Och ja. Hur är det att vara pappa?
Ja, det är ju mycket av allt. Ja. Om man säger så. De är ju väldigt små. De är ju 5 och 2. Och det är ju... absolut roligaste och bästa såklart, men också otroligt jobbigt och svårt och tufft. Och... ja, du vet ju vad det handlar om.
Absolut, det gör jag. Men jag tänker sen när jag tänker tillbaka så tänker jag, åh, det var så lätt. Fast så var det inte när man var mitt i det.
Nej.
Eller jag tänker att man inte riktigt hade tid att känna efter hur jobbigt det var kanske.
Nej, det är väl så kanske. Att man snabbt glömmer också. För det är, jag har ju många människor som har äldre barn och bara, som bara säger till mig så här, ah, men du ska njuta av småbarnsåren och allt sånt där. Ja. Och man bara, ja, men jag har inte sovit nu på 8 nätter. Nej. Det är lätt för dig att säga som är ur det liksom. Ja, så att jag vet inte, det kanske är att man kommer bara ihåg det bra kanske.
Jag tror lite att hjärnan funkar så, man är selektiv i efterhand, men i, liksom, i backspegeln så är det just det man tänker. Varför skulle jag hålla på med allt det där andra samtidigt? Kunde jag inte ha njutit av det här?
Mm.
Så. Men när de är vuxna, det är ju så kul.
Mm. För du har ju 3.
Jag har 3 barn.
Mm. Och de är vuxna?
Ja, det är de. Alltså, den yngsta är 21. Och de 21, 24 och 27 har hon fyllt, ja. För hon fyller inte samtidigt som andra, men det har hon hunnit göra. Så de är 27, 24, 21.
Mm. Mm. Finns det ingen del av dig som saknar att de är små?
Nej. Nej, vet du, alltså det är så, det är fantastiskt att de är vuxna och att jag ser att de är fungerande människor.
Mm.
Det, och att jag tycker om dem och de tycker inte att jag är helt jävla hopplös.
Mm.
Det är enormt stort.
Mm, jag förstår det. Det ultimata kvittot på att man ändå har gjort ett ganska okej jobb.
Ja, det har jag absolut inte gjort hela tiden, men det är ändå någonting som har blivit rätt.
Mm. Ja, du sa ju inledningsvis här att du hintade lite om att man önskar att man hade gjort annorlunda eller varit där mer, eller något sådär, eller en liten blandning av olika ord. Och då tänkte jag på en sak, att när jag växte upp, jag är ju några år äldre än din äldsta, jag är 35,
mm.
Då var ju verkligen du Alltså du var ju liksom största filmstjärnan i Sverige. Det var ju så. Du var ju överallt och alla älskade dig. Och du var ju liksom, ja men, lite Sveriges Hugh Grant, tänkte jag på. Det kändes som.
Jag kallades för Sveriges... Nej, det var någon tidning som skrev att jag var Sveriges budgetvariant på Hugh Grant.
Vad tänkte du då?
Mm. Jag tyckte det var, alltså jag tyckte nog att det var kul. Det var kul. Men jag har ju liksom ett, både ett, hade i alla fall då ett, ett gott självförtroende. Så jag tyckte han är inte så jävla bra. Men det tycker jag ju nu. Det är lätt, det är också härligt med att bli äldre. Man har lättare att vara generös mot andra.
Men det är ändå härligt att man har så pass gott självförtroende att man inte blir nöjd, utan man bara säger, nej men vadå, han?
Ja,
han är ju bara en världsstjärna.
Ja.
Men,
ja, men det förstod jag ju.
Ja,
det, jag så långt var jag ju med.
Ja. Men vem hade du hoppats hellre att bli jämförd med?
Alltså.
Vem var din hjälte?
Jag har alltid varit dålig på hjältar, men om det har varit någon som nog mer John Cassavetes.
Mm.
Skulle jag säga, som både skådis och regissör ju. Som också var någon slags manstyp som jag ville vara. Jag ville vara sådär manlig och självklar. Och, ja, jag tyckte han verkade vara perfekt.
Mm. Men upplevde du det som att du var top of the top då? Eller är det något man tänker på ens?
Nej. Däremot så var jag ju bortskämd. Alltså med, det förstår jag nu när det inte regnar roller och sådär. Att jag bara tog det för självklart. Nej, det där. Åh, en till huvudroll på TV, orkar jag inte. Lite så faktiskt, om jag ska vara ärlig. Och det skäms jag ju lite över nu, att jag inte kunde vara mer, ja, ha lite mer vett och tacksamhet i mig.
Kunde du njuta?
Alltså av bra roller, absolut. Jag har alltid älskat att utföra mitt yrke. Det har jag verkligen gjort.
Mm. Men jag tänker mer av att det var så stort och att du var så omtyckt av alla.
Nej, men det, alltså det hände nog precis samtidigt som jag fick barn. Mm. Och precis som du säger så är man helt upptagen av andra saker än att tänka på sin egen framgång faktiskt. Utan mitt fokus var nog barnen, och det var också anledningen till att jag gjorde så mycket tv och inte gjorde teater och så mycket. För att då jobbar man intensivt, men det går snabbt över och sen blir man ledig. Så jag blev någon slags oljeborr-plattformsarbetare sådär. Och jobbade väldigt hårt och var väldigt mycket hemma.
Mm. Kan du sakna den perioden, eller är du inte så nostalgiskt lagd?
Du menar med den här framgångsgrejen?
Ja, men precis. När man står på liksom toppen, tänker jag.
Bra roller saknar jag. Alltså de där stora utmaningarna. Det kan jag absolut sakna, men samtidigt så blir jag ju mer glad för saker som jag blir erbjuden nu än vad jag var då. Ah, ska han också fråga mig?
Ja, det är sjukt det där alltså.
Ja.
Att vi lyckas funka så i skallen alltså.
Ja.
Ja, det är konstigt alltså. Att man måste liksom ta sig ifrån allting för att kunna uppskatta någonting.
Ja. Nej, men jag tycker inte, alltså sak, det är inte min, jag är inte där, och jag har liksom alltid, som jag upplever det, har jag alltid haft i yrket gjort saker som jag har velat, och jag har alltid vetat varför jag har gjort dem i princip. Alltså, en del saker gör man bara för pengar, en del saker gör man bara för att det är så jädrans kul, och där fanns det en utmaning, det är något nytt, det har jag inte prövat, det där är spännande, oj, det där kommer jag aldrig klara. Så har jag valt jobb.
Finns det några roller du ångrar att du tackade nej till? Eller tvärtom, ångrar att du tackade ja till?
Ja, både och. Men inte så att jag ångrar det så hårt att jag inte märker att jag har lärt mig av det.
Mm.
Nej. Man lär sig av allt.
Och inte så mycket så att du säger det i en intervju heller, kanske?
Nej, jo, men det var en tv-serie. För nu har nog väldigt många glömt bort att den fanns. Som hette Rapport till himlen. Av Ulf Malmros, en 90-tals tv-serie. Och jag fick det där manuset, jag tyckte det var helt hopplöst. Vad är det för... Det var så här änglar och folk som gick igen. Och, jag minns faktiskt inte riktigt det. Men det var ju inte förrän jag såg serien som jag fattade att det där är jättebra.
Mm.
Det är verkligen... Och att jag kunde inte alls läsa det när jag fick manus.
Men vad går man på då, förutom det här som du var inne på? För du pratar ju om att vissa grejer gör man för pengarna och vissa gör man för ren lust, antar jag. Mm. Mm. Och ibland gör man grejer för pengarna för att kunna göra projekt på ren lust. Men förutom det då, hur tänker man kring projekt? Tänker du mycket på vem som står bakom det? Eller är det manuset? Eller är det vilka som är inblandade? Mm. Eller vilka aspekter spelas in? Förutom det där du nämnde förut om pengarna kontra lusten.
Alltså pengar, jag vet inte. Vad ska jag säga om det? Jag vet inte. Jag kan gå igång på projekt med väldigt unga människor som gör saker. Så känner jag, oj vad kul att få vara med här. Därför att då finns det en slags nybyggaranda som är väldigt kul att få vara del av. Och sen finns det några av de riktigt gamla rävarna som jag tycker är väldigt kul att få arbeta med. Därför att jag beundrar dem eller för att jag tycker att det de gör är så pass bra. Men jag vet inte. Jag tänker att jag alltid har i alla fall försökt att inte ägna mig åt att... det finns liksom en sån där värdeskala om vad som är fint och vad som inte är fint i vår bransch jättemycket. Och den har jag verkligen försökt med. Jag har liksom gått på min egen lust. Den har inte alls varit lika med den värdeskalan. Utan jag har nog gått på det jag gillat väldigt mycket och försökt undvika den där. För att man lär sig väldigt snabbt att avkoda vad som är fint och inte. Mm. Så det har nog varit mycket gut feeling. Mm. Jag tycker väldigt mycket illa om det där att man ska vara att man ska tänka smart. Och det har jag nog inte, jag har nog inte tänkt smart och det är jag nog ganska stolt över på ett sätt, men det har nog varit dumt. Mm. Alltså utifrån så här, om man ska tänka, ja men då hade det lett till det och det hade varit bra och så där, men det spelar ingen roll. Jag har haft ett jättebra liv i mitt jobb och jag har ja, det har jag verkligen.
Fanns det en tid då du närde en Hollywood-dröm?
Alltså, närde absolut en dröm om framgång. Men inte så placerad du vet, absolut. Hollywood står ju för framgång på ett sätt. Men jag tror att jag var jätterädd för det också. Att jag, och är nog så här, nu känner jag, vad bra. Att det inte gick så. För det var lite, det hände lite saker som hade kunnat gå åt det hållet. Och det nu så är det ju många som ändå. Så då hade man kanske haft kompisar. Som, jag menar, om man hade varit med i ett gäng. Ett svenskt gäng. Där man hade kompisar. Någon slags trygghet i den där nya världen. Men jag hade inte alls. Jag hade nog väldigt lätt kunnat gå vilse i det. Tror jag.
Har du många skådeskompisar?
Jag?
Ja.
Ja, absolut.
Vem är din, alltså den närmsta vännen du har som verkar i samma bransch? Som man vet vem det är?
Ja,
du... Som du umgås med liksom ändå? Ta en
ja,
middag
men,
med någon gång.
Rickard Wolf var ju min bästa vän. Men han lever inte. Det är många som inte lever tyvärr. Men de har dött lite för tidigt, mina vänner. Men Gunilla Rör är chef på Norrbottens teatern. En gammal vän till mig. Mm. Jag har många vänner, men alltså av de där som jag har varit med hela tiden så... Ja, Gunilla och Pelle, ja, några till.
Mm. Vet du vad jag tänkte på om dig, förutom att du var överallt när jag var liten? Mm. Jag tänkte också att han har så himla snäll röst, tänkte jag.
Det är många som säger, jag kan inte...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så, många säger det.
Ja, jag vet inte vad jag har gjort för att förtjäna den riktigt. Men
fan, jag trodde jag var lite unik där, men det var jag inte.
Nej, men jag har gjort lite inläsningar där, där skriver folk till mig väldigt snälla saker, måste jag säga. Så det är ju att de somnar till mig.
Så är det bra eller dåligt?
Ja, man kan tolka det hur som helst. Jag tolkar det bara positivt.
Ja, precis. Du kanske inte vill om du någon gång kör en monolog på teaterscen.
Nej, men det, jag tycker också att det är det mest underbara som finns, att somna till en skådespelare som har en vårdad röst. Mm.
Vilken skådesröst har sömningsvänligast röst?
Alltså det fanns en på Dramaten som han var en jättebra skådespelare. Jag vill inte namnge honom, men jag gick och satte mig där uppe där ingen ser den och lyssnade på en monolog och gjorde flera gånger, för det var så jädrans skönt alltså. Och somnade till honom.
Ja, det är det är både smickrande, tänker jag, och lite tvärtom.
Ja, men
också,
man skulle inte vilja berätta det, för det jag skulle inte kunna presentera det som att det var att det var positivt, men jag tänkte det väldigt positivt.
Exakt, och han skulle inte veta att han skulle ta det här.
Nej.
Roligt. Mm. Du, vi ska leka en lek som jag har döpt till associationsleken.
Yeah.
Det går ut på att jag säger ett namn eller ett projekt eller någonting från din karriär, ditt liv. Mm. Och du ska säga de första orden, tankarna och känslorna som kommer till dig när du hör ordet.
Mm.
Ganska enkelt.
Okay.
Och du får utveckla i flera minuter, eller så får du hålla dig kort. Det väljer du helt själv.
Okej.
Okay. Mm?
Jag har sovit så lite idag. Jag är inte snabb i huvudet. Jag är inte poddvänlig idag.
Det är okej. Okay. Ja. Och det är också en podd man kan klippa. Så
bra.
Det är ingen press. Du får vara hur långsam du vill.
Mycket bra.
Bra. Vi kör associationsleken med Björn Kjellman. Och första är kärlek och anarki.
Ah, jättekul. Jag älskar att vara den där rollen jag gör i Kärlek och Anarki, som heter Ronny, som är en oerhört jagsvag chef. Väldigt kul att göra. Jag har väldigt roligt när jag gör den där. Det är någon slags, vissa roller får man som frihet i när man håller på. Och andra är hela tiden ett trevande med minerad mark. Där är det liksom och att överspel existerar inte riktigt i den rollen, för han är too much från början.
Mm. Och grejen var att jag tänkte på det i början av den här podden, när du sa att det som var roligare förr var att man liksom fick kanske bättre roller.
Mm.
Att just Kärlek och Anarki-rollen kändes som första projektet som du har gjort på kanske några år. För mig, där jag såg så här, shit, det där tycker han är riktigt kul. Det där liksom, här leker han och har roligt liksom.
Mm.
För det var några år sedan jag såg det i en sån roll där jag tänkte så här, åh fan, här är Björn Kjellman hemma liksom.
Ja. Men då kan man ju, jag tycker ju själv att jag är en hyfsad skådis, men erbjudandena är inte alltid så jävla roliga, och det är också att man hamnar i någon slags offentlig bild som jag väl har, det där jag pratade om innan, kanske deltagit i att skapa, men det är också för att jag är ointresserad av vissa saker som jag inte vill hålla på med, och då blir man ibland kan jag uppleva att jag blir impressad eller någonting som jag känner, ja, men det där är ju inte jag.
Mm.
Utan jag vill ju ha roligare roller. Det där är en sån.
Mm. Finns det några mer drömroller eller projekt som du har liksom i huvudet som du bara väntar på ska dyka upp för dig? Något specifikt? Så här,
det vet man ju aldrig i förväg.
Nej.
Det är ju jättesvårt att säga.
Nej, det fattar
jag. Men jag håller på med egna projekt som eventuellt blir någonting.
Mm. Ja, men jag vill bara hatten av till Kärlek och Anarki. Jag tycker att serien i allmänhet är otroligt bra, och du i synnerhet är fantastisk där, måste jag säga.
Tack, kul.
Ja, skitbra. Rekommenderas för alla lyssnare där ute, så kolla in den. Den finns på Netflix, tror jag bestämt.
Netflix är det.
Så är det. Nästa ord är intervjuer.
Ja, men här är det ju rätt coolt. Och det har blivit mycket lättare. Jag var väldigt rädd för att dela med mig av mig själv när jag var yngre, tror jag. Och att kanske just var ett väldigt liksom att folk var lite för intresserade. Och det är skrämmande när folk är intresserade av en.
Varför är du här då? Va? Jag skojar bara.
Nej, men du tjatar så bra.
Avslöjad, fan också. Ja. Ja.
Och jag är ju väldigt, alltså just det där, om man får flera sms från samma person och dessutom är som jag att jag inte svarar i tid och sånt där, så då får jag så dåligt samvete, så det finns inte en chans att jag inte skulle komma till din podd.
Och nu får jag dåligt samvete i sin tur.
Nej, varför skulle du få det?
Jag skäms lite bara.
Det är ju bra journalistarbete.
Exakt, för faktum är att när man gör sånt här så har man ju inte något val egentligen. Nej. För det är inte så att du kommer höra av det ett år senare och bara säga, fan det här, nu är jag sugen liksom. Ja. Jag måste ligga på. Mm. Det är så, för annars får jag inga gäster.
Nej.
Så är det bara, så ni vet där ute.
Ja.
Ja, men så intervjuer är ändå någonting som har blivit lite lugnare och lite mer lustfyllt med åren.
Ja, absolut. Mm. Det tycker jag.
Bra.
Ja. Alltså det är ju någon slags, nej men... Oh, men det är ju någonting med själva den där situationen som är ett, liksom ett påhäng på det här yrket.
Jag vet vad du ska kalla det? Va? Nödvändigt ont.
Ja,
det är det du söker,
ja,
eller hur?
Ja, nödvändigt ont. Och att det finns ju också någonting med den där att det här egot boostas ju av intervjuer. Så här, folk som tittar på en och är oerhört intresserade av vad jag skulle kunna säga. Fast det är också en fake grej naturligtvis. Du är väl mer intresserad av dig själv egentligen.
Aha, jo, men det är väl antar jag.
Ja, ja, mm. Ja. Men det är ju underbart för mig att känna att åh, vad han är intresserad av mig.
Men jag vill säga för protokollet att jag har haft över 400 gäster här och du är långt över snittet i hur intresserad jag är av en gäst, kan jag säga.
Oh, trevligt.
Bara så vet.
Bra sagt. Mm. Jag menar att situationen är lite konstig och lite hittepå. Och att det är någonting i den som man är med om någonting som nästan är... jag vill inte använda ordet onani, men det var det som dök upp. Alltså det finns någonting i, du vet, som man bara känner. Men vem är det här till för? Och är någon intresserad egentligen? Mer än att jag ska få lägga ut texten om mig själv.
Mm. Men den här känslan av... Är någon verkligen intresserad av det här? Har du alltid känt så? Eller kunde du ändå fatta att folk var intresserade när du liksom var on the top?
Ja, men absolut. Jag menar, det är ju någonting med kändiskap alltså, som gör folk intresserade. Men det är ju också en chimär, så att säga. Det är ju inte någonting heller som är verkligt. Jag är ju liksom, eller såklart, inte mer intressant än någon annan människa. Men det, jag är ju likadan. Oh, där är han. Den känner jag igen därifrån. Och att man registrerar allt sånt och det gör en nyfiken för att man har blivit matad från tv. Och tv är också ett slags altare och någonting upphöjt i våran värld.
Mm.
Så då blir det lite konstig relation ibland.
Vi tar ett ord som ändå hänger ihop med det här, tänker jag. Mm. Och det är integritet.
Ja, alla anklagar ju mig för att vara duktig på det. Och jag har aldrig hajat riktigt, för jag tycker jag är en riktig fladderkäft. Men det finns nog någonting där som är sant. Och att jag kanske... Ja, men att jag väldigt naturligt går en snitslad bana i såna här situationer. Där jag... Framförallt kanske inte skydda mig själv utan skyddar andra, tror jag.
Mm. Ja, frågor om din familj till exempel, skulle ju, då skulle det passas liksom.
Ja, men jag skulle säga saker som jag är nog övertygad om att det står de ut med.
Ja, jag fattar.
Ja.
Mm. Ja, men fair enough. Nästa ord är ångest.
Ja, det vet jag hur det känns. Och... har nog blivit mycket mer kompis med det och tycker inte heller att det är ett stort problem i mitt liv. Men jag är rädd för den där gränsen. Alltså, det är nog det man är mest, jag är mest rädd för i livet, att förlora förståndet. Nu är inte ångest riktigt samma sak, så det var egentligen inte frågan, men den där sköra balansen av att vara på den friska sidan vad gäller psyket, det där att inte trilla ner i de här hålen, det är jag jätterädd för. Men det är inte så att jag lider av djupa depressioner eller springer upp och ner eller något sånt där, utan det är väl bara att när jag har varit nära de där platserna i livet, när det mörknar, att det är så det är så skrämmande att inte hitta tillbaka.
Mm. Ja, det är någonting med de där svarta hålen, att när man är där så känns det ju faktiskt inte som att man kommer komma upp.
Nej.
Och det är det som är så otroligt otäckt.
Ja.
Så jag tror att man ska ha respekt för det och vara lite rädd för det.
Men det finns, jag tycker ofta att man möter en slags, ja men det är väl någon okunskap, men det är också en slags naivitet kring att det är en speciell sorts människor som drabbas. Att vi, och jag tänker att det där, jag kan inte förstå att inte alla människor är livrädda för att förlora förståndet. För att det är så mycket som i den här världen, inte minst nu, men hela tiden, alltså att det är så mycket som vi ska processa och klara av och gå vidare från, att det blir nästan obegripligt att människor tror sig alltid vara, kunna behålla det där, kunna fortsätta vara friska helt enkelt.
Mm. Ja, men det märker man ju inte minst när man driver intervjupodd, kan jag säga. Alltså jag sitter ju här och frågar mina gäster ofta hur de har det med ångesten och så. Ja. Och vissa är ju totalt ångestbefriade och helt obrydda inför världsläget och liksom har inte ens känt oro i kroppen. Och då sitter man bara här och bara, hur går det till? Man fattar liksom inte, va? Nej. Och så tänker man så här, ska jag vara avundsjuk eller är det bra att vara så? Eller jag fattar inte liksom. Det är så konstigt.
Ja, men jag tycker nog att det är en gåva att få lov att känna.
Ja, ja, ja.
Att vara en människa som ändå är i kontakt med ett känsloliv. Det måste jag säga.
Ja, det är väl så.
Ja, ja. Nej, men hellre det än det där otroligt obekymrat lallande genom livet som man kan bli jätteavundsjuk på. Men det är också, det finns ju, jag ser ju det som något så kallt. Alltså det finns en sån kyla i det att inte kunna, eller empati, brist på empati med sig själv. Att inte kunna se, men du har det ju för jävligt, titta runt omkring dig.
Men även exakt, det där är verkligen så. Jag har tänkt på det mycket. Om man liksom så här, när man är i de här värsta perioderna av dåligt mående eller ältande eller oro eller vad det nu kan vara, så tänker jag bara så här, fan, jag önskar att jag var någon som inte kände så mycket. Men alternativet är då att vara någon som bara går genom livet och inte bryr sig så mycket om någonting. Och som du säger, empatin liksom blir också så här, men finns det någon där då liksom? Och om det är alternativet, då är jag ju hellre som jag är nu.
Ja.
Om jag måste välja. Det är så jag är helt med dig, Så vi enas i det i alla fall, det är bra.
Mycket bra.
Toppen. Nästa ord då är alkohol.
Ja, jag tycker om att dricka och har aldrig någonsin känt något, nej men att jag liksom skulle kunna trilla dit. Och jag dricker väldigt lite, men jag är snarare när jag borde dricka mer.
Lyxproblem kallas det.
Ja, ja. Ja. Nej, men jag har ju inte alls något sånt beroendeproblem.
Mm. Tvärtom, alkis. Jag borde dricka mer.
Ja, men därför att jag mår bra av att göra det. Jag trivs. Jag tycker det är väldigt kul att hänga med polare och dricka. Nu är jag på turné i Göteborg och tar ofta en öl efter föreställningen och sådär. Och det är ju ett osunt liv om man gör det hela tiden. Men nu spelar vi bara helger. Så jag tycker det är så härligt att få unna mig och vara ute och svira på nätterna.
Mm.
Sen går jag och lägger mig vid 12 i alla fall. Jag orkar inte mer.
Rickard Wolff.
Ja.
Vad kommer upp i huvudet när du hör namnet?
Nej, nu är det 5 år sedan han gick bort. Och ja, nej, jag saknar honom väldigt mycket. Det gör jag. Därför att som man gör med någon som, ja men vi var ju, jag hade ju liksom, nej, vi ringdes nästan, ja, ett par gånger i veckan sådär. Bodde nära och träffades och han var mycket hos min familj och så. Men,
hur var han som kompis?
Han var jättekul och. Men jag tänkte, alltså framförallt så skulle jag säga så att jag hade alltid någon att ringa när jag inte visste. Hur fan ska man tänka kring de här grejerna? Han hade alltid så bra svar. Jag hade verkligen någon, han var en storebror i branschen för mig. Så var det.
Mm. Mm. Pelle Svanslös.
Ja.
Det roliga är att det är så många som tar upp det fortfarande. För jag la upp en bild på dig på min Instagram, som jag gör med mina gäster, och frågar så här, ja men vad vill ni veta?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Om Björn Kjellman, vad ska jag fråga? Och så är det så många som säger ja, men Pelle Svanslös, fråga allt om det. Och du vet så här, man bara, ja, jag måste väl göra det då.
Nej men det är ju väldigt kul att ha gjort någonting som sitter fast i människor. Det är det ju, såklart. Men jag skäms ju lite, och det har jag sagt tidigare också, att jag skäms över att jag inte uppskattade det mer när det hände. Jag tyckte det var närmast en skymf att behöva spela den där rollen.
Är det sant?
Alltså, ja, men det var ju nog... Alltså, det, så var det kanske inte, men alltså, det handlar om manlighet. Det handlar om en sån där... Varför är det just jag som ska utnämnas till tönten jämt? Och att folk ser det där i mig. Det är svårt att vara kille.
Det här är intressant tycker jag. För du har ändå snuddat nu i ordet manlighet. Jag tror det är 3 gånger. Och då undrar jag så här. Har du en lite komplex relation till just manlighet?
Ja, men det har jag absolut haft. Och det är kanske att jag snuddat vid det. Kanske att jag just nu sitter och skriver på någonting som där det är en väsentlig del. Men det var någonting med det där att jag liksom... Och det är otroligt barnsligt. Tänk vad barnsligt alltså. Jag var inte alls så där ung som folk tror att jag var när jag gjorde den. Jag var ju mycket äldre. När jag gjordes den 90... Ja, den var julkalendern 97. Då var jag ju född 63, så jag var ju över 30 år. Jag var ju 33 eller någonting. Och var avundsjuk på Christer Fant som fick spela Måns, den tuffe killen.
Så gick runt där på inspelningen bara, jag vill ju vara Måns!
Ja. Och dessutom fick alla andra ha stora svansar och jag fick ha en liten mini. Det var ju jobbigt för mig.
Ja, men verkligen. Det måste vara tufft. Varför klev du på rollen då? Om det nu var lite så här ambivalenta känslor.
Nej, men jag tror att jag inte, jag insåg inte det förrän för sent. Men jag tyckte det var jättekul att göra en julkalender, och jag tycker också det var kul. Och det här var ju inte, alltså, jag kände ju en jädrans massa olika saker inför det där. Jag hade väldigt kul och det var ett roligt jobb. Men det pågick väldigt, väldigt länge. Och sen så hände det ju precis samtidigt som Adam och Eva kom. En film som blev en väldigt stor succé just då. Och där var jag ju, där hade jag äntligen fått liksom vara lite så här snygg och... var på så här lister och var snygg, så här, Sveriges snyggaste snubbar och sånt där. Det tyckte jag ju jättemycket om, egot i mig. Pelle Svanslös, han har det svårt att hamna där. Och ja, det har gått över.
Jag tycker ändå att det är fint att det jämnar ut sig liksom, att upp med Adam och Eva, ja, hunk och ja, sen Pelle Svanslös.
Ja, men det var liksom, vi typ hade premiär i januari och i februari började vi spela in.
Ja. Så det var... Jag tänker att du behövde det, lite balans där.
Ja, men det var ju verkligen någon som tog tag i mig och höll mig nere vid marken när det svirade till.
ICA-Stig.
Ja, det är väldigt kul att göra. Tog lång tid innan jag bestämde mig. Jag hade jättesvårt att... Oj. Jag blev nog väldigt rädd när jag fick frågan. Men jag har inte ångrat ett dugg. Det har verkligen inte gjort.
Hur stor inre konflikt var det mellan den här, ja, men, seriösa skådisen och integritet och allt sånt här som vi pratade om tidigare. Och det här, ja, men fan, det här är ett bra jobb, det är bra pengar och det är liksom så här, det kan bli kul liksom. Alltså, hur resonerade du?
Nej, men jag resonerar nog som så att världen inte ser ut som den gjorde på 90-talet när jag, eller 80-talet när jag kom ut från scenskolan. Och att det var otroligt fult att göra reklam. Det ser också ut så att det är väldigt svårt att försörja sig som skådis. Och dessutom kom en pandemi precis samtidigt. Så valet var ganska lätt utifrån det ekonomiska. Men sen är det klart att, det var, att jag bekymrade mig. Hur ska det bli? Och kommer jag få andra jobb? Så där, men det har jag ju fått. Det har liksom inte varit några problem. Mm. Sen är det klart att jag ser ju inte dem som låter bli att fråga mig. Mm. Men jag får ju frågor så att det är inte... Men det är... Alltså var och varannan skådis gör ju reklam. Mm. Det är ju inte alls så udda. Och hade kulturen sett ut på ett annat sätt, hade vi fått bra betalt för på teatern till exempel. Det är ju väldigt låga löner på teatern. Alltså privatteater, film och tv är bättre betalt. Men den alltså institutionsteatern är inte så fet om man skulle leva bara på det.
Nej, det känns som det har suddats ut helt det där. Och det gäller ju inte bara skådisbranschen. Det känns ju överlag att alla gör reklam överallt. Jag såg nu häromdagen när jag gick förbi Sibylla, så har liksom Björn Borg gjort den nya Smash-burgaren. Och man bara, Björn Borg? Jag fattar ingenting. Jag var lika chockad då som jag var när jag såg dig i kassasystemet.
Var du chockad?
Så här, jag tänkte då det som du säger ungefär. Mm. På rätt sätt. Alltså så här, jag fattar att det är ett gig som det är otroligt bra betalt på, och att liksom spelplanen har förändrats och att alla gör det de behöver liksom för att ta sig fram. Det är ju så, och det är jag har all respekt för det. Och jag, alltså så här, samtidigt som jag samma veva såg Kärlek och anarki, där jag var superimponerad, så tänkte jag så här, ah, men vad fan, jaha, fine liksom. Men jag kan tänka mig att du ändå, som jag känner som lite så här, ja, men som sagt, mycket integritet och en känslig konstnärssjäl och så här. Att du var rädd för mycket skit.
Ja, absolut. Visst var jag det. Jätterädd. Men jag är alltid lite rädd också. Jag har ju lätt för den känslan, rädslan. Men jag tyckte också att det var lite... Alltså någonstans kände jag mig lite kaxig också. Mm. Ändå.
Att du bara sket i det liksom. Bara.
Ja, att det här... Ja, jag behöver verkligen de här pengarna. Mm. Och det är inte ett tråkigt jobb. Det är riktigt kul, och det var jättekul med Susanne och mig, och det är ett roligt gäng som redan har jobbat ihop jättelänge. Och nej, men nej, det kändes ju som jag ville det. Då är det klart jag ska göra det.
Så kul, för att när den här podden drog igång för, ja, men det är över 8 år sedan, en av mina första gäster var Paul Tilly.
Ja.
Mm, som är din partner i ICA-gänget.
Ja.
Mm. Och jag kommer ihåg att vi pratade off mic om vad han tjänade i reklamerna.
Ja.
Och då kände jag bara så här, alltså vad fan, klart han aldrig slutar med det där. Alltså, det var så här sagolika pengar. Jag bara, och så räknade han upp hur många reklamer han hade gjort. Och jag bara gångrade så bara, det är så mycket pengar. Jag blev helt galen. Och jag bara, jag fattar, det behöver inte säga mer liksom. Så att jag har all respekt för er. All respekt. Mm. Du, vi går till nästa punkt.
Ja.
Och nästa är Adam och Eva.
Ja.
Är den är på topp 10-listan över mest sedda biofilmer i Sverige någonsin, såg jag.
Är den?
Mm, jag tror det. Aha. Eller topp 20 kanske var.
Ja, för att den togs nämligen ner från biograferna.
Det var någon topplista i alla fall.
Ja, men därför att den var liksom inte färdigspelad på biograferna, så valde jag sig för att ta ner den. Och det var vi jätteirriterade på, kommer jag ihåg.
Men varför togs den ner då?
Vi vet inte. Det skulle väl komma någon amerikansk storfilm eller någonting.
Med Hugh Grant kanske?
Säkert med Hugh Grant. Helt övertygad.
Den jäveln!
Ja, Hugh Grant.
Ja, men hur som helst var det ju en brak succé, får man
ja,
säga.
Ja, verkligen.
Och hur minns du den perioden?
Jättekul. Och det var ju också kul. Jag hade ju jobbat med mycket äldre människor. Så fick jag plötsligt arbeta med människor som var lika gamla som jag. Och som tänkte som jag och hade jättekul idéer. Och det var en slags kreativitet som bara var generationskamrater liksom. Mm. Det var väldigt kul.
Känner man när man är med i sånt projekt som verkligen blir en stor succé, känner man där i stunden att fan, det vi gör nu, det har ändå något speciellt? Eller är det alltid en överraskning sen vad som slår och vad som inte slår?
Alltså, ja, men vad som slår kan man inte säga. Jag kan ju bara känna så här, det här tycker jag om.
Mm-hmm.
Det här gillar verkligen jag, hoppas att andra också gör det typ. Mm. Men Ja, men sen kanske inte då, men sen senare har jag nog känt så här, ja men det här måste ju ändå gå hem. Men det händer också så mycket i den här processen efteråt, så att det är väldigt svårt att veta vad det är för någonting som kommer ut. Mm. Men man kan känna, det känns som att vi har gjort, det tror jag, det här tror jag verkligen blir en suck eller att det här kommer folk att gilla. Mm. Men sen kan man ju bli besviken och känna, uff, det var inte alls det där jag kände som jag nu ser.
Nej. Nej, man är ganska maktlös som skådis på så sätt. Att det du levererar där, det ska ju genom så många filter sen liksom.
Ja, men väldigt ofta så är det ju där, men varför har de inte den bilden? Mm. Varför? Det är ju i den bilden det berättas som hade gjort att människor hade kunnat känna det som, nu slår jag händerna. som, nej men, man vet vad det är man försöker uttrycka, men då krävs vissa bilder.
Kan du känna i stunden när i en tagning till exempel att du känner shit, den där satt, där var riktigt bra, men ändå så säger regissören så här, nej men det satt inte. Kan det bli en krock där, eller är det alltid så? Ja, regissören, all respekt, han bestämmer.
Nej, all respekt, göra det igen, alltså det är inga problem. Det är bara att köra tills alla är nöjda, men jag vet att jag, när jag var som kaxigast att
när du var Hugh Grant.
Ja, precis. Ja. Nej, jag var större än Hugh Grant i mina egna ögon. Men då var det en regissör som sa, jag skulle vilja ha lite mer, är det där? Och så var det någonting som han saknade. Så sa jag, för på den tiden framkallade man ju, så sa jag, du kommer att se det när du framkallar.
Då har man självförtroende.
Ja. Ja, och han såg det.
Ja, men då så. Ja. Då så, med all rätt. Vad fan. Men du, när vi ändå pratar om det då. Josefin Nilsson.
Mm.
Vad väcks för tankar och känslor då?
Det har ju sagt så enormt mycket. Jag tyckte oerhört mycket om Josefin. Och om var en nära vän. Vad fasiken ska jag säga. Det är så mycket som bara känns som det är så onödigt. Och det är så... Jag vet inte. Det är också människor som inte finns längre. De finns ju fortfarande i en. Jättemycket. Och hon är verkligen en sån som jag har med mig i livet.
Hur var hon? Hur var hon som människa?
Väldigt kul. Mm. Oerhört, oerhört rolig. Och jädrigt smart. Jättekänslig och tog väldigt mycket plats och empatisk, kärleksfull. Jag kan liksom bara, man kan rada upp en massa ord man kan säga om henne, men det var väldigt kul att vara runt henne.
Mm. Melodifestivalen?
Ja.
Mm. Är kärleken lika stor fortfarande?
Alltså på ett sätt är den det, men inte kanske inte... Jag deltar liksom inte riktigt i den här mellokärleken. Den har jag, för att det är kanske förknippat med någon så här barnkärlek i mig. Mm. Och det här, men det är för barnsligt för mig. Tänk att jag kan säga så. Det är jag har stor respekt för alla som älskar det och så. Jag älskar det också på sätt och vis. Det är ju jättekul att vara med i det. Liksom i cirkusen runt det. Men det är någonting med det som jag känner att det går på, ja men lite på tomgång om jag ska vara ärlig.
Mm. Sen när?
Ja, det har blivit liksom som en stor mastodont grej som rullar på och det viftas med ballonger och det är olika programledare som skriker och alltså det är inte min barndomsdrömsprogram längre, utan det är något annat. Mm. Och det handlar ju om att tiden har förflyttat sig och smaken har förflyttat sig.
Men var det typ när det blev 4 deltävlingar som det här förändrades?
Nej, i början tyckte jag det var jättekul.
Ja.
Det tyckte jag verkligen. Det var väldigt roligt. Utan det är nog... Oj, är det redan dags igen? Och jädrans vad många låtar. Och sen tycker jag, men framförallt så skulle jag nog vilja säga att det som är tråkigt är att allting ser likadant ut. den svenska Melodifestivalen ser ut som Eurovision. Det är delfinalerna ser ut som finalen. Finalen ser ut som Eurovision. Jag skulle önska att det såg att det var lite mer fladdrande rekvisita delar till den början och att det sen blev tjusigt.
Mm. Men, ja, nej, jag håller med. Ja. Och de borde ju förstå att de har en expert i dig här, så de ska ta vara på den här kunskapen här och inputen.
Ja, men det är ju bara jag som tycker det. Jag vet inte. Det verkar ju som folk älskar det. Och då ska...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det vill vara så.
Ja, jag vet inte. Det kanske folk gör. Det kanske är oförändrade tittarsiffror. Jag vet inte.
Ja, men det är ett jättestort program.
Ja, men det är det.
Det är väl typ det största som...
Ja. Och jag kollar på det också fortfarande varje år. Man nås ju av det oavsett. Och jag tycker det är underhållande. Men jag håller ändå med om att det är någonting som har hänt de senaste liksom 5-10 åren. För det är... Jag tycker att de här åren där liksom Alcazar var så jävla bra år efter år med... Och då pikade det för mig. Mm. Men sen efter det så var det som att jag vet inte... Jag vill inte vara en gammal, sur gubbe som bara klagar på samtiden. Men det händer någonting här med när influencers ska in som inte ens kan sjunga. Och det är bara så här, det blir som att det blir något annat liksom. Som jag inte riktigt... Inte mello för mig.
Mm.
Men nu blir jag ju en sur gubbe ändå. Det är väl så.
Men jag tror också kanske att jag är så nördigt intresserad, och det som jag kanske fortfarande går igång på är någonting som inte riktigt, det är ju melodierna.
Mm.
Alltså melodierna och bra artisteri och inte, och nu är det bra show.
Mm.
Men det är väldigt lite vila hos en människa och få lov att möta, alltså det är mötet med artisten, utan det är, jag kan tycka att det liksom är ibland lite så här, men gud, är det bara känslor på att låtsas?
Mm.
Därför blir det ju så fantastiskt när den här, till exempel den här tjejen som heter Klara Klingenström, när hon sjöng en låt och var så... Ja, men där blev det kontakt.
Mm. Verkligen.
Ja, alltså, det står ut, tycker jag.
Ja, men det blir ju så att när någonting väl är på riktigt så bara puff. Bara, just det, så här kan vara. Det är så här det ska vara.
Mm. Och sen är det inte heller något som är dåligt, och det tycker jag är nästan ännu värre.
Du saknar de här kalkonerna.
Ja, alltså någonting som inte är kalkoner för att det är tänkt att vara en kalkon, utan det är en kalkon för att det här har de tänkt fel.
Ja, just det.
Det är väldigt underhållande.
Ja, helt enig.
Ja.
Ja, nästa då. Ja. Vägen ut.
Ja.
Vilken fin film ändå.
Ja, det var jättelänge sedan jag såg den.
Ja. Men jag tänker att jag såg om den för inte så många år sedan, och jag kände ändå att den hade åldrats med värdighet och att det funkade liksom.
Vad kul!
Ja,
men den gick på tv faktiskt därför jag var nere i Helsingborg och spelade Amadeus i våras. Och så satt jag och tittade på tv, så såg jag, vad är det här? Titta där, Shanti Roni och Thomas Hansson, var kul.
Mm.
Jag undrar vad det här är för film. Och sen bara klipp till mig.
Det är roligt.
Jag förstod vilken film det var. Ja. Så då såg jag lite på den, det var liksom bara precis på slutet, så jag hann inte se så mycket. Men det kändes också, jag tyckte det, ja.
Men visst var det så att ni spelade in den på ett riktigt fängelse?
Mm.
Ja.
Ja, det här som ligger i Åkersberga, va?
Mm.
Vad är det heter?
Jag vet inte vad det heter, men det låter bekant.
Den anstalten.
Mm.
Där spelade vi in en hel del, men vi var också i studio.
Hur var det?
Själva
att banda på ett fängelse?
Alltså det var väldigt uppstyrt, så vi träffade ingen vad jag minns.
Nej.
Men däremot var det ju väldigt många, det var det både i den här fasadklättringen jag gjorde och i den, så var det ju väldigt många statister som var före detta fångar eller hade liksom någon erfarenhet av det där, som man träffade ju väldigt spännande människor.
Mm. Ja, vi har ju
jobbat så mycket, du vet, man jobbar så mycket, men jag glömmer allt. Jag bara, det händer det och händer det, och sen ibland jag tänker, jävlar vad jag var med om konstiga saker idag.
Ja, men också så här, det är ofta så här när man intervjuar folk och skådisar då, att man tar upp ett projekt, och så för dem är det ju bara ett projekt i mängden på något sätt. Alltså så här, det är, för att du hade så många filmer och serier då samtidigt, att liksom det blir nästan svårt att komma ihåg någonting, för att visst, några var ju supersuccéer som Adam och Eva och Vägen ut, men du hade ju lika många andra saker också som du kanske inte får så mycket frågor om annars.
Nej, men det är ju sant, och på ett sätt är ju en inspelning tar ungefär lika lång tid som en annan inspelning, så det är klart att de, men den var speciell därför att den var, det var en sån bra historia, det var liksom en jag trodde mycket på den, och den blev ju också framgångsrik. Jag fick Guldbagge för den där. Mm. Det var inte dumt.
Snyggt.
Ja. Mm. Det var tjusigt.
Vi har ju betat av några bortgångar i den här podden redan. Mm. Det blev ju nästan som ett tema på något sätt. Ja. Många som lämnar oss. Och även en från den här casten gick ju bort nu här om året. Oliver Loftén.
Ja, just det. Det gjorde han ju. Mm. Ja. Jag hade ingen kontakt med honom efter inspelningen. Men...
Det kan jag förstå. Han har ju levt ett väldigt struligt liv.
Ja.
Men hur minns du han från själva inspelningen?
Ja, väldigt gullig. Rar människa. Mm. Och jag minns att han hade det jobbigt. Mm. Men det var ingenting som jag kände till så mycket om. Men han var väldigt öppen. Mm. Han hade någon slags väldigt... Ja, han hade någon väldigt öppenhet.
Jag tror det var Thomas Hansson som jag intervjuade för något år sedan, och då pratade vi lite om just det här. Ja. Och då sa han att han, det var så här sjuk grej, att han typ skulle in, han blev dömd för ett brott samtidigt som er inspelning där, och skulle in på anstalten sen i efterhand som fånge. Ja. Ah, det är så sjukt. Ja,
det har han rätt i, jag har helt glömt det här.
Men what are the odds liksom? Mm. Det är så sjukt. Mm. Drömmar och framtid.
Jag tycker fortfarande att jobbet är väldigt kul. Och jag vill fortsätta jobba och göra bra grejer som jag själv tror på. Och jag har försökt att... jag har nog liksom försökt att göra lite mer... Dra i projekt som jag själv vill. Försöka få att bli verkliga. Och det har jag väl lyckats med. Jag gjorde verkligen inte, men jag lyckades få en tv-serie gjord genom att föreslå... som heter Dellys vackraste händer. Nej, jag tyckte att det var köttigt ont om roliga roller för mig. Och det är flera år sedan nu. Som blev en fin liten miniserie. Och det var bara, det gav blodad tand bara att jag kunde lyfta luren och ringa olika människor. Och de sa, låter bra,
Har du haft många sådana känslor i dig att du vill producera, regissera och liksom testa nya grenar?
Absolut, tjänsterna har funnits väldigt länge, men jag är otroligt rörig och jag är inte alls en producenttyp, och jag nej, alltså jag är fel person att driva saker. Däremot så är jag en idéspruta och jag kan liksom men jag måste ha någon att hålla i handen som driver. Mm. Jag kan inte driva själv, än så länge. Jag kanske blir vuxen en dag, who knows?
Kanske,
ja.
Vi får se. Ja. Vi får se nästa gång du är här, om du är vuxen då.
Ja.
Ja. Du, vi ska avsluta podden med lite snabbfrågor.
Ja,
nu ska vi beta av ett gäng här.
Kör.
Vi kör. Paradrätt.
Pem. Oj. Jag bakar ju väldigt mycket. Jag tycker ju väldigt mycket om att vara i köket. Så, men brödbak, det är nog det som folk säger. Ja, han brukar baka bröd, va?
Så det är det du bjuder på om du ska visa vad du kan, liksom?
Nej, det gör jag för jag tycker det är kul. Jag tycker, nej. Och sen plockar jag alltid svamp. Och det gör jag ju mer än jobbar, plockar svamp.
Jag undrar om vad det säger om ditt arbetsliv eller om ditt svampplockande.
Nej, men svampplockandet är maniskt.
Ja, jag fattar. Min farsa var ute och plockade igår och han sa det att man hamnar som i trans. Mm. Att man inte kan sluta. Och vi skulle liksom kolla på fotbollsmatch ihop och han bara, kom inte. Han bara, jag fastnade här i Vallentuna. Han bara, fan!
Vallentuna?
Ja, han är liksom en bra plockställe där tydligen.
Okay.
Ja, så du vet, tips till dig.
Ja.
Du får ringa min farsa.
Mm.
Ja. Vad missbrukar du?
Spotify. Netflix. Men lite, och mobilspel. Mm. Där jag slänger flera hela tiden. Och sen så märker jag, varför har jag laddat ner det där? Utan att jag riktigt har sagt ja till mig själv. Mm. Och sen så slutar jag inte.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Ja, men det är nog det där som jag just var inne på. Att jag är så rörig och att jag har så svårt att få saker ur händerna.
Mm.
Utan jag fastnar i detaljer väldigt, väldigt lätt.
Mm. Ångesttrigger?
Ja, men sånt där, det var jag också inne på. Alltså det, vi kan ju ta betydligt svårare saker. Men jag är ju sådär att jag glömmer att svara på mail och glömmer att svara på sms. Och det är otroligt ångestskapande för mig. Men det är dessutom så att jag är väldigt dålig på att åtgärda det. Det är bara att skriva det där sms:et eller skriva mejlet. Men det tar väldigt lång tid för mig att göra det. Men
det är okej, Björn. Du åtgärdar genom att sitta här ju.
Ja, det är sant.
Ja, så är det. När grät du senast?
Ja, men faktiskt ganska länge sedan. Det är nästan som att jag har slutat gråta. Det är väldigt sorgligt. I don't know why. Mm.
Man brukar väl bli mer blödig med åren, har jag hört.
Ja, men jag kan bli absolut blödig, kan jag bli. Men så där storgråta, bryta ihop gråta, det är länge sedan. Mm.
Vad lägger du mest pengar på?
Mat. Mm.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar. Så jag vill ha två svar här.
Kan han vara tyst?
Vem tänker så? Dina kompisar eller? Ja. Snackar du mycket på middagar och sånt där?
Snackar mycket, sjunger mycket.
Guran och gärna fram.
Nej, det inte, kan nej, inte spela gitarr. Nej, men jag liksom... Nej, jag vet inte vad de tänker. Nej.
Att han är en jävel på att baka bröd.
Ja, det är nog några som tänker faktiskt. Ja, det tror jag.
Och vad tänker Leffe på gatan om man säger Björn Kjellman, tror du?
Det är hela tiden det förändras hela tiden. Det tycker jag om. Mm. Mm. Utan det är... Jag tror att...
generationsgrejer säkert också, tänker jag.
Ja, men sånt där liksom, om det är någonting som har gått på tv nyligen, om det är någon som har vuxit upp med den grejen eller inte alls, vilket är väldigt vanligt. Det är också, det där, jag kan tycka att det här sortens samtal som handlar om att jag är speciell och därför ska jag sitta i en podd. Det är också så fånigt, för att man är ju ingenting för de flesta. Och sen för några så är det jättestort. Och sen för några är det lite stort. Och för några är det... Men fan är nu det? Det känner jag igen. Och man är i konjunktur.
Mm. Men någon som sa något klokt om det där. Typ att 20% av alla människor du har varit i kontakt med tycker om dig. 20% har svårt för dig. Och 60% tycker ingenting.
Nej.
Tycker jag var så jävla bra.
Ja.
Då fattar man så här, jaha. Så vi kör på det.
Men det blir också mycket lättare med åren att förstå att det är på det viset utan att det gör så jävla ont.
Nej, exakt. När man är ung tänker man att man är jordens mittpunkt liksom.
Ja, men det är också oerhört... Det finns en sån osäkerhet, om man ska tänka snällt, kring den unga människan. Mm. Som inte är konstigt att det gör så fruktansvärt ont när man förstår att han gillar ju inte mig. Nej. Och jag vill ju bara väl.
Ja, nej, jag håller med. Ja. Du, vi är framme vid vägs ände och här kommer poddens sista fråga.
Shoot.
Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Mm. Jag säger aldrig, aldrig. Ja, men sånt där, det finns ju jätteobagliga saker som jag inte förstår när folk gillar. Men det finns ju också någonting som man märker, nej men det där var ju jättebra. Mm. Fast först tänkte man, jag tycker Ricky Gervais, när jag såg honom första gången, tyckte jag, vad obehagligt, vad jobbigt det där är. Och nu tycker jag att han är helt fantastisk. Mm.
Det är väl ofta så, när man öppnar sina sinnen för så här trender eller folk som har slagit igenom, då bara, men shit, han har ju någonting.
Ja.
För annars skulle de ju inte slå igenom.
Nej.
Det är ju så oftast. Det är surt det där alltså.
Nej, men det är också väldigt roligt.
Ja, jag menar,
först möter man möter saker först med fördomar. Mm. Och sen så kan man ibland dra upp rullgardinen och märka och släppa in.
Mm, verkligen.
Så lär man sig något nytt.
Verkligen, och det är någonting fint att få sina fördomar krossade, såklart.
Det är det.
Då känner man sig som en stor människa också.
Ja, men det är ju att vara en större människa.
Verkligen. Alltså,
och inte så att det är fint att känna sig som... Eller jag menar, det kan också vara. Men jag menar bara att det där att få lov att bli större, att få lov att hitta nya rum i sig själv, det är ju det mest underbara som finns. Inte för att man ska vara bra för någon annan, utan det är för det är bra för en själv.
Ja. Att man känner att man inte står och stampar i samma mönster hela livet liksom.
Nej, vilket man gör ändå.
På något sätt gör man det. Vad fint det här var.
Tack, jättekul.
Ja, Jag tycker att det var jättehärligt att få träffa dig igen. Och ja, nej, jag har väl inget mer att säga än så. Vill du säga något mer innan vi signar ut för idag?
Ha det bra där ute.
Ja, men ha det så bra, mina älskade lyssnare. Och vi hörs igen nästa måndag. Tack Björn Kjellman och tack alla ni som lyssnar. Puss, kram, hej då!
Hej då!